Det är idag den 17 juli 1985. Jag sitter tillsammans med Gustav Andersson i Jamestown, New York. Och han var född 1908. Den 28 maj i Grästorp, Sverige. Kan du berätta lite grann, Gustav, var du växte upp? Var det på en lantgård?
En lantgård, ja.
Och var det en stor gård?
Det var... Ja, ni gjorde så ungefär 100 tummar, I guess.
Ja, det var fin åkermark.
Ja, det var bra. Och
skog
och mat. Jaha.
Ja. Hur många syskon var det i familjen?
Jag har 2 bröder och 1 syster.
Och du kommer i mitten eller äldst eller?
Jag kom till Ohio, Ashtabula, Ohio.
Ja, men alltså vilken är ordningen utav...
Jag är äldst.
Alltså äldst?
Ja. Ja.
Så vad kommer du ihåg från dina små år nu när jag började att hjälpa till ute på alla kor och sånt där? Eller?
Jag hjälpte nog till så fort man kunde, I guess. Ja.
Och du var äldst, så du fick
hugga
i med en gång.
Ja.
Hur gammal var du när du fick börja köra hästar och harva och...
Ja.
Och sånt där?
13-14 år, I guess. Ja.
Då kunde du med och se en häst.
Ja.
Hade ni drängar på gården, eller?
Well, det var en gammal dräng som har varit med. Så de hade delat upp gården då mellan min moster och min mamma. Ja. Men nu är den tillbaka igen, så min bror har... Efter min kusin blev gammal, han ville inte göra något jordbruk, sa han. Så jag köpte det tillbaka, så det är den gamla gården. Och en gång på 1500-talet då var det bara 2 bönder i Djupedal, in där, vad vi kallar by.
Djupedal?
Ja. Och nu är det 6, så det var en stor gård en gång på tiden.
Ja, du har ju en antavla som går tillbaka ända till 1300-talet, eller?
Nära, ja.
Ja. Så det var en... En fin gård då, alltså det var ju...
Ja, det var det var ju konstigt, för det var inte många gårdar, alltså, som ni känner till den svenska historien, så ägde ju kronan och storgubbarna det mesta. Men det har aldrig varit en fri, det har alltid varit en skattebonde, som man säger.
På Djupedal?
På Djupedal, ja.
Vad beror det på?
Ja, jag vet inte. Den var inklämd mellan Tamstorp och Främmestad. Tamstorp var ju tammarna och hjärtarna. Det är alldeles på Främmestad, och Ture Jönsson, Ture Roser ägde en gång på tiden. Så när de alla drängarna kom från marknaden, mellan det var ju ett lag, så där blev slagsmålet där.
Alltså, det var det?
Ja.
Det var de stora fighterna?
Ja.
Men det var borta när du växte upp, eller?
Ja, det var långt före mig.
Det var före dig, ja.
Ja. Vi hade ett gammalt uthus där. Jag säger, det har varit en suga för någon släkting eller någonting, och det var massa saker gamla. Och vi trätallrikar och vi småpackar slängde ut den och kastade den som de gör här. Tänk vad dum man var, men jag fick tag i gammal hövel från 1765. Den hade gett till min yngste pojk när han tycker om den. Och en massa stenverktyg har jag ju också fått tag i.
Så det var gammal mark där då?
Ja, det var gammal mark. Ja. Den, under digerdöden så hade ju emot nossan där, det hade gått tillbaka till skog, och det var ekskog. Den sista eken minns jag när de tog ner den, och de hade vi påskeldar på stubben när den var liten.
Det var en stor stubbe det?
Det var en stor stubbe det. Det var många fina eker de hade. Och där fann vi dem när... Senare åren så har jag ju plöjt med en traktor. Så de fann ett par hästskor där, flera hästskor. Jag har 2 av dem, ni vill se dem. Och det var legat där sedan före digerdöden.
Så det är gammal handtavla i marken med.
En gammal.
Ja. Vad berättade de äldre, som du kommer ihåg när du var liten pojke, om gamla tiders historia? Kommer du ihåg någonting som...
Man hörde ju så mycket, men vill säga, alla försökte skrämma pojkarna på kvällarna, att det var alltid spöke och grejer och så. Men annars, Mycket har man glömt och det var en var jag och man tänkte ju bara
att vilka spökhistorier eller kanske.
Man var ju ute i världen.
Ja.
Vi hade ju studiecirkel och jag hade ju ett tag där
och var med det.
Jag hade boklådan så att säga.
Ja. Innan vi går in på det, hur du gick i skola i Grästorp?
Ja. Ja, jag var i Frambo den. Skolan i Frambo, ja.
Ja. Hur många barn var det i landsbygden där då? Var det en stor skola eller?
Ja, det var två klasser ihop på dagen. Det var en... Jag kanske var någon 50 stycken på en gång. Ja.
Jag ser så pass många?
Ja.
Det var stora.
För de två klasserna.
Jaha.
Ja.
Och... det var jordbruks...
Jordbruks, ja.
Det var inga industrier i närheten där som du...
Nej, ingen industri i närheten då. Nu är det ju lite industri där. Min svåger har ett maskinverkstad. Han gör mycket arbete för Volvo. Särskilt för bussarna och lastbilarna.
Mm,
Men det är ju...
Och läste det gjorde du också då i... Gick fram för prästen som man säger.
Yes. Tänger i kyrkan.
Tänger i kyrkan.
Prosten den andra. Nästa var ju kommunister, han hette nu där, men han var väldigt snäll när han kom in. Han blev vanlig, han blev hela kyrkoherden någon gång senare. Jag minns inte namnet på henne. Men det var ju många stora, man hörde ju där i tängen att den kanske ni har hört om. Det var en gammal galt där som hade sprungit in i kyrkan. Och det kallade för, vad kallade han det, inte kyrkestöten, han var ju som tog
klockaren,
ja. Han hörde det här, så gick och ropade på prästen. Prästen kom där, var liten och tjock, och galten han sprang ut mellan benen på den här kyrkoheden och tog honom med. Han sa, gör klockan, sa han, nu sa han, tog mig.
Det var någon som hade släppt in den på skamsyn kanske?
Ja, det är möjligt.
Det var en gammal historia som var...
Det var en gammal historia som
var kvar i socknen, ja.
Ja.
Ja, det var folk religiösa det när du växte upp? De var
lutheraner? Ja, min far var väldigt religiös.
Det fanns inga missionsvänner på trakten?
Ja, det hade börjat lite grann i främsta någon som kom tillbaka från Amerika.
Alltså från Amerika?
Ja.
Och han hade börjat i missions...
Ja, det byggde en liten missionskyrka i Främsta.
Alltså inte förrän det kom tillbaka inifrån.
Ja. Och det var några pingsvänner också som var i bygden där. Och pojkarna var ju alltid rakare till förstås. Så de hade ju vatten i en så där. Vad det kallade vattenså?
Vattenså, ja.
Ja. Och då låg jag på golvet där. Då tog de här pojkarna med handen och skaffade vatten till hela golvet. Det var de äldre pojkarna talade för mig, en annan stod jag och lyssnade.
Så det var fulla i rackartyg på den?
Det var fulla i rackartyg, det var ju. Och så byggdes Västgötabanan då. Jag var 4 år när den var färdig, tror jag.
Så du kommer ihåg det när?
Kommer jag ihåg 1912.
Rallare gick vägen?
Rallare, de slog söp och grejer.
Ja, då var det väl liv förstås?
Då var det liv, ja. Jag såg länsman komma med sina fina mössa och körde.
Alltså han kom med häst då?
Nej, han åkte.
Hade bil?
Nej, cykel.
Och så cykel?
Ja. Ja. Det var några hårda pojkar de där rallarna.
Ja. Var de utifrån, var det västgötare eller var de utifrån andra?
Ja, de kom. Det var smålänningar och gudbarnen. Det var en smålänning, en väldigt stor kraftig. Han gifte sig och hade en gård efter det.
Så han stannade kvar?
Han stannade kvar, ja. Så det var ju där i Främsta var en stor grustag där i sig. Det tillhörde Främsta herrgård och baron han gav ju allt gruset sitt så det skulle bli en järnväg. Och det var en gammal forngrav där i sig, en drottning som hade kommit från Norge där. Men de flyttade stenarna och så där i bäck var en domarring också. Och den är kvar, men vägen har ju bredats ut så de har flyttat stenarna.
Men när de gick fram med järnvägen då, fick de göra en liten sväng på järnvägen eller flytta de?
De skett genom grustaget och gick från Nossebro till Trollhättan.
Så hur gick det med den här forngraven då? Eller?
Ja, den flyttades upp och sattes upp på en annan plats. Ja, det var men har ju glömt det mesta. Det var ju mycket forn där de hade.
Och du bodde inte långt därifrån då?
Ja, jag bodde inte alls långt ifrån. Det gick ju mera, för de hade kyrkan i Främsta en söndag och i Trökända kyrka den andra söndagen. Ni har hört talas om den här nya operastjärnan, den från Trökända, som sa Anna Maria Hägg.
Jag kör vid namnet, ja.
Ja. Ja, hon är ju hemifrån.
Jaså, från dina trakter.
Ja. Jag säger även, som vi säger, den där operanos här, hon sa det, Trökända där.
Det känner du till.
Ja.
Vad hade ni för kontakt med herrgårdarna nu i?
Inget vanligt, mera kanske på vintern när jag kom till, de fick göra vägen så de kunde komma fram med bil, de fick gå med ett lag och de fick gå med skufflar och slänga bort snö, det var det enda.
Extra arbete ni fick?
Ja, extra arbete.
Så du arbetade aldrig på den här
gården? Ja, jag arbetade aldrig på den här gården.
Men de anställde väl en hel del eller?
De hade, Främsta hade ju väldigt, han skulle vara väldigt bra, så de hade ju rätt bra ställt de arbetande på Främsta. Och så hade ju många rengårdar där, så det var ju, jag tror, en 5600 tunnland Främsta härgård, det var ett stort.
Det var ett bra flock.
Det var ett bra flock. Så, sedan så köpte vi många av dem som har jobbat med den baron. Han sköt ju sig, jag säger det.
Kanske.
Ja, hans äldste son Hans där, han hade varit på flyget under första kriget här, första världskriget. När han kom hem skulle han bygga flygmaskiner. Och han skrev på växlar så nästan hela godset åkte med. Så fann de patron där, han hade gått ut och jagat och han hade sköt sig här någonstans.
Så han hade...
Och så, vi hade skickat ner Hans till Amerika och han antagligen for han till Detroit. Han hade ju, hans pojk läste jag nu i generalkalendern som min pappa alltid hade, att han är ju friherre nu och han är ingenjör och flygare och under sista världskriget så var han i armén. Han är gift med en välstuderad person också, så han har klarat sig. Han bor i Detroit.
I Detroit?
Ja.
Så han kom aldrig tillbaka då till Främsta?
Han aldrig kommit tillbaka.
Aldrig någon? Och var han enda sonen?
Nej, det var två andra söner och en flicka som tillhörde baron. Det var... Fredrik och Svena skötte om kraftiga, en kraftstation, det var den första kraftstationen. Ni vet där i Tängene hade vi ju en kraftstation 1885.
Var det så gammal?
Så gammal. Så de hade, så alltså det första mjölkmaskinen, 1912 så hade den första mjölkmaskinen där var fram.
1912? Så de var långt före sin tid?
Ja, det var långt före.
Och var det en och samma släkt hela tiden på Främsta?
Främsta var nog sedan, det var en utav hjärtan, en farbror som utgrev Aftonbladet, det var ju en hjärta.
Det är samma familj?
Samma familj, ja. Hon var född Rudbeck, det var ju en väldigt hög adlig person också. Han var ju kunglig bibliotekarie före han. Han hade ju bra bibliotek också.
Men var du inne på herrgården någon gång?
Ja, jag var inne på, ja.
Var det inåt er än din pappa eller?
Well, nej, det var någonting som... Jag vet inte hur det var. Men min moster var en utav talparna. Frun hade dött så hon tog barnet. Hon var knappt ett år gammal. Och då ville... Så då sa de till mamma, jag vill komma där, de har guvernant, så de läste tyska och franska då. Att jag kunde få det, men jag var för blyg.
Så han baron Hjärta nu, han var den högsta kingpin som man säger i trakten då?
Ja, han var egentligen, ja.
Han tog hand om politik och...
Ja, måste
han var inte med i riksdagen? Han var inte med i riksdagen?
Nej, det var han inte. Den... på Tamsta hade vi Samuelsson, han var ju patron bara, för att säga så.
Det var lite lägre det?
Ja, lite lägre det.
Märkte du när du växte upp så liten pojke att det var en rangskala på folk, baronen och...
Ja, ja väl... Jag vet, först minns jag då hade kommit med hästar och körde. Och jag skulle ju alltid ha sin mössa när en sån där gubbe gick förbi.
Vem hade lärt dig det?
Min mamma egentligen, ja.
Alltså du fick tillsyn?
Ja, och då, sen när bilen kom med så var ju en öppen bil förstås, ja. En stor tysk bil. Men hans mössa kom och före mig varenda gång.
Ja, så han hälsade också ta sin mössa?
Ja.
Säger du det?
Ja,
så det var demokratiskt då?
Ja, demokratiskt. Han var ju väldigt, väldigt demokratisk. Ja.
Jag trodde han bara räckte upp neven någonting, men gjorde han
nej,
det?
Han smutsade gick...
Så det var kapplöpning?
Ja, kapplöpning. Men han var ju lite långsam och blyg, vet du.
Hur gammal var du då?
Ja, 4-5 år. 6 kanske.
Och det gjorde alla i bygden likadant, de hade den hövlighetsbetygelsen.
Ja, det kanske de gjorde. Se, som ni vet, min gård var gammal, så har en gammal brännvinspanna, det hade rättighet att bygga brännvin. Och så var det en annan på andra emot norr där som hade också en brännvinspanna. Och en gång så kom kronofogden, det kallade det. Och körde dit, han hade 2 hästar och det var en liten backa som gick ner. Det kallade det hederspojkarna. Och han, I guess, brännvinspannan var nog inte stor nog, eller så liten och sånt. Det var så att han fick betala en flytt. Så då stod pojkarna där bakom, det gick lite kul och slängde en påk genom bakhjulen. Så när det gick ner för backen, hästarna tog jag av sig, det var ingenting kvar. Det var gammalt. Och den sista utav hyrespojkarna, han gick till Stockhammar stenhuggare, Andreas heter han. Han vägde 115 kilo, han var en stor gubbe. Den minns jag. Han sa alltid, han kom ut tillbaka, han ska alltid palma, sa han. Han var med genom socialdemokraternas genombrytande där i Stockholm. Med Palm och Branting. Och,
jaså?
Ja.
Och han kom ifrån din hemtrakt?
Ja.
Alltså han var stenhuggare?
Han lärde sig en stenhuggare, vill säga. De förlorade gården, så han lärde sig en stenhuggare. Ja.
Hur var det nu? Så de som arbetar i jorden, till exempel på lantbruket, var de också lite radikala nu som han är stenhuggaren? Eller var ni lugnare?
Inte alla. En del var ju tillhörde det frisinnade. En del tillhörde... Min pappa var ju högerman förstås. Han var ju tillhörde Röpsponska farligt när han var här.
Din pappa?
Ja, han var här i nära 8 år.
Alltså han var högerman?
Ja, han var högerman.
Vad berodde det på att han hade de åsikterna?
Ja, det vet jag inte. Det var ju flesta bönder var ju högerman. På den tiden.
Alltså bondeförbundet hade inte kommit modernt då, så att
ja,
säga.
Ja.
Alltså de var högerman?
Ja, en del var tillhörde vad de kallade liberala eller frisinnade för partiet. Ja.
Så stenhuggaren, han var inte välkommen i pappas hem då?
Han var snart välkommen tillbaka, men vi hade ju roligt över honom, vet du. Men han sa att det ska... Så, ni vet att Palm, han... När han dog så brändes han sig. Så då frågade Andreas alla de här, om han kände lukt.
Alltså de var spidiga mot honom?
Ja, det var ju jämt något sådant. Ja. Jag har en massa böcker jag har fått om den där bondeskrivaren där från Essunga. Han skrev ju om Essunga-käringen, har ni talat om henne?
Jag har hört talas om, jag har inte läst.
Ja. Det är Vitormen heter boken. Ja, min faster som var gift med min yngste farbror, hon kom från där. Hon Någon gång så gjorde han något ärende där med kort eller brev som de fick bära i sådär. Hon sa att hon var väldigt skarpa i ögonen, men annars var en vanlig människa. Men jag ska tala om vad det hände där. Att när de hade tröskelhjälp eller någonting, det kom ihop så... Det var en liten bäck som jag talade för, den där lilla backen där. Och där bodde Kohagars för norr om den. Och Ivers och Sikara bodde på denna sidan. Så en gång då fann de alla Ivers dikuper. De var handkuperna avskärna satt i bäcken där. Och det gick under korsen det skulle finnas, gick till Essung och kärringen. Hon talade, det är någon som har gjort det här på andra sidan vattnet i norr. Mellan bäcken rann rätt ut i Nåtsan. Så när de hade några supergubbar så kom det gamla Agus och sa för de trettonde. Och det håller på 20-50 år nästan. Men egentligen som har gjort det var Mågen till Ivers där. Han bodde på andra sidan Nåtsan, han hade gjort det. Det fann vi efter många år fann det ut det.
Alltså då kom det klar ut?
Ja.
Alltså Essunga-kärringen, hon var en allvetare då, eller?
Hon var en allvetare, ja.
Var hon medicinkunnig också, eller?
Ja, hon kunde stämma blod och allt. Ja,
och kappa och...
Kappa, ja.
Jaså. Så det var doktorn i byn då?
Det var inte så mycket hemifrån, men runt det. Det var någon enda gång de gick och fan, vi hade ju doktorn i Grästorp.
Ja. Men de som bodde lite längre ifrån, de gick till så här?
Ja, uppe i Essunga, tänkte jag. Ja.
Ja. Och kor och hästar fick...
Ja, det hade veterinär också.
Ja. Alltså hon var medicinkunnig?
Ja, hon var medicinkunnig.
Jaha.
Men det är gammal skrock mycket.
Trodde folk på sånt, tror du, rent ut? Trodde du på när du växte upp?
Ja, det var nog lite skrock. Min mamma tar ju alltid, det finns inte någon sån. Så jag var ju aldrig nästan mörk själv. Det var ett par gånger jag kunde, jag skulle ta för länge att tala om det, men så gick jag igenom, när det var något program så var det ju fram på skolan, så skulle jag gå igenom skogen där. Och det var en gammal kärring där, Maja hette hon, hon hade haft fyra oäkta barn och tagit livet av dem, I guess. Och hon hade ju dött, hon hade dött många år. Men jag gick förbi det så var det ljusring i kakan. En fönstret där. Och jag tänkte varför... Det såg ut att det kanske var någon luffare när han kom dit. Men då var det för gubbar kom med en stor stark lampa och lyste in i en fönstret och kom ut en annan. Så det är alltid något...
Ja. Så sätter svallvågorna igång?
Men jag vet, det var nog pojkar som var sprunget.
Ja, det behövdes inte mycket förstås.
Det behövdes inte mycket.
Det fanns inte radio, det var många som inte hade tidningar heller.
Nej, den började vid lite kristall på 20-talet.
Jaha. Ja. Så det var i den gamla goda tiden.
Ja, det var den gamla.
Hur, nu när du växte upp, du hjälpte pappa på gården då.
Ja, och så.
Hur länge?
Ja, så länge. Jag jobbade lite grann på tegelbruket där i Främsta också.
Jaså.
Så får jag ut till Amerika.
Ja, men innan du gjorde det, du talade på att du hade var med i studiecirkel. Vad var slags studiecirkel?
Studiecirkeln, och vi började som vi kallade jordbrukareföreningen. Jag var med i den. Så Walter Bengtsson, en bror till min svåger, och det var ju mer aktiva. Det var en genombrytning egentligen när jag var det.
Var det ni första som började med sånt?
Ja.
Var det inte förekommit något sånt förr?
Ja. Och idrottsföreningen vi började.
Ja, men idrottsförening fanns det väl?
Nej, det började vi då.
Ser du det?
Ja.
Alltså det började också?
Ja.
Jaha. Och det var fotboll då först och främst?
Ja, fotboll, ja. Sökte springa lite grann, men det blev inget. Vi hade ett par cykeltävling. Ja. Det kom från Trollhättan och Grästorp och Vantlien.
Kom...
Vi hade en bra cykelkåk. Åkade hemma, en stor park, han tillhörde ju Lidköpings.
Och de var alltid en bra cykellöpare i Lidköping.
Ja, så han blev med dem. Ja, han hade rekordet där på millen en gång. Mm. En stod på parken på över 100 kilo. Mm.
Så...
Så mesta mina kamrater gick till Göteborg. Och...
Alltså folk de flyttade ut, eller ungdomarna flyttade ut och så fort
flyttade ut, det blev ingen...
18-19 års ålder försvann de.
Ja, det var sant på 20-talet.
Det fanns ingenting som ni kunde...
Nej, det fanns ingen industri, så.
Men de som var äldst nu på en gård, var det inte så att den pojken skulle överta
ja,
pappas
men,
gård?
Ja, min pappa var inte så gammal och det var ju yngre. Och min bror var ju mer intresserad av jordbruket, han var ju alltid... Han var så liten, han hängde inte kedjan efter korna. Han var liten så här, han var gammal. Ja,
hur mycket yngre än dig var han?
Och han var född... Jag födde 8, han var 11. 3 år.
Tre år, ja.
Inte fullt 3 år. Mm-hmm. Ja, han var...
Så ungdomarna nu, så ni var tillsammans på ungdoms...
Ja, vi hade i studiemöte.
Vad studerade ni för någonting?
Ja, mest litteratur. Och lite historia. Du säger historieböckerna i Sverige, det var ju ingenting. Det var ju så mycket lögn innan, så det var ju hemskt.
Hur fann du det ut?
Jag läste engelska och tyska.
Hur är det?
Ja. Du vet, man hör så mycket om Arnfeldt.
Karoliner.
När, han, ja, när de bar kungen från över, över fjällen.
Ja.
Det var ju en stor lögn.
Du tror det?
Men det vet vad det är.
Var har du läst det nu eller?
Ja, vi, 77 då gick vi med en sån här pensionerad bussresa till Norge. Vi körde samma väg.
Och du var hemma i Sverige då?
Ja. Ja. Och då var vi, och då var en norsk jänta där. Vi stannade i Halden, eller Fredrikshall där, i fästet där. Och hon talade om det att de bar ner dem till fjorden där, diken. Och så gick han på båt och en skåna till Stockholm. Han gick aldrig över fjället.
Ja. Så de har lurat svenskarna i historien då?
Ja, likadant med att man hör så mycket om Fal- och koppargruva.
Ja.
Den betalade för 30-åriga kriget. Ja. Men han, ja, det minns aldrig i de böckerna jag läste om att de 14 tunnor av guld som Karl Rickley av France gav till hjälp dem att komma in i kriget. Det stod aldrig inte.
Så
mera...
Ja, en föraktelse för historieböckerna.
En föraktelse väldigt mycket för historieböckerna.
Det skadar inte att läsa många böcker.
Ja,
det skadar inte att läsa många böcker som får...
Jag har ju läst amerikanska historier. Jag tycker om historiska böcker.
Ja.
En, det vet man ju att den här svensken som skrev den här sa som Carl Sandburg. You know. Han skrev ju Lincoln biografi. Ja. The war years and the period years and the childhood years and 3 big books. Men nu ska den här Gore Vidal.
Han har skrivit en ny nu, ja.
En ny, så fort jag fick tag i den så läste jag den.
Och så läste den också?
Ja. Han han var ju inte precis så, han var en politiker.
Och Lincoln, du menar du?
Ja, inte mycket lärd, men han var... Han hade common, men vi säger på den här engelska, common sense, du vet. Folk vet. Ja, det gör vi.
Så om du jämför nu då Sandburg och Vidal, vad, vilken tycker du är bäst?
Ja, Sandburg, han var en kanske en beundrare. Och Gore Vidal, han gick djupare.
Kritiserade kanske
I karaktären. Ja, man kan ju tänka sig att säga, så Gore Vidal, han skrev om Adrian Burr, too. You know, det var ju, det var, Amerika har ju varit ett, vad ska jag säga, ja, vad kan en strid, allt har ju varit krig mellan pengegubbarna och de som byggde järnvägarna och de som tog över västern och landet.
Ja. Och så mycket folk in emellan som har kommit i kläm.
Kom, ja, det var sant.
Ja. Så du hade studiecirklar då i Främmestad eller i hemtrakten.
Ja.
Hur många var ni med i de studiecirklarna? Var det välbesökt?
Ja. 20, kanske 20 hemma. Och främst av den större, de hade en 30.
Och ni möttes varje vecka?
Vi möttes, ja. Och så var det, hade vi Skogsblomman. Ja, det var Godtemplarorden.
Alltså du var med i Godtemplarna?
Ja, jag var 15 år började, så jag...
Det var en gammal förening i...
Det var en gammal förening, den, ja.
Detta är sida nummer 2, det är fortsättning på intervju med Gustav Andersson, James New York, och idag den 17 juli 1985. Så, vad tyckte baron om Mercedes-Benari? Tyckte han om nykterhetsföreningen?
Pressmed, jag gällde pressmed, tyckte jag inte om det.
Du gjorde inte det?
Nej.
Så du rent ut det, det var väl inte säga?
Jag vet inte varför, men det var en som...
Då skulle det vara för det egentligen.
Ja, det skulle man tro, men det målade de inte. För de tyckte att de gick där och skulle åka kyrkan istället. Ja.
Alltså, de vill inte ha konkurrens då?
Nej, någon konkurrens. Nej.
Alltså, ja, så det var på den tiden?
Ja, det var.
Frågan om...
Ja. De härskar ju egentligen... Så att säga, prästerna ville ju inte att man skulle utflytta eller någonting.
De var emot det, ja. Men ja. Hur till exempel nu, om du jämför baron och prästen, vem hade med sig att säga till dem i socknen? Nu
när
det var en baron
inom gränserna. Ja, så, det var ju i främsta församlingen som hjärtarna var.
Och det bodde kyrkoheden?
Det bodde ju kyrkoheden för att det var Bärbergs pastorat. Och jag tillhörde ju Tängne pastorat som kyrkan i Grästorp och Tängne och en trökyrna, Fridhem. Det var 4 kyrkor tror jag som höll det pastorat. Så det var ju patron på Tamstorp egentligen som var ju den största gubben där på.
Det var det?
Ja.
Så. Men prästen var hög person och
skruppig. Ja,
jag tyckte också ta den mötan.
Ja, prosten. Den andra han var ju den stor gubben som säger. De hade ju sån respekt för folk på den tiden.
Ja. Vad berodde det på tror du? Till exempel dina föräldrar. Det är klart de gjorde inga antydningar annars än att du skulle uppföra till det.
Jag vet. Min pappa försökte säga, han var ju sagt i främst. Han bodde ju, vill säga, i Stora Mellby pastorat, men det var nära Tängne pastorat, så han gick till kyrkan bara för att han skulle vara en sån bra präst. Så han gick och läste där. Och han läste ju Bibel bra mycket hemma också. Så.
Alltså du gjorde det när du växte upp?
Ja. Sen, det är nästan, det var därför man... Kanske förlora sin egen religion.
Ja, men vad tror du? Gick den till överdrift?
Jag tror det gick till överdrift, ja.
Så blir du trött på det då? Eller?
Jag vill säga, det var, och så den när ungdomarna flyttade ut så blir det en annan anda.
Så det blir de äldre kvar
ja,
då?
De äldre kvar, ja.
Och det blir inga nyheter som kommer in?
Ingen nyhet som kommer.
Hur var det nu till exempel? Du var hemma. Hur gammal var du när du slutade att arbeta på din pappas gård då?
Ja, då.
17-18 år?
Egentligen var jag jobbade på tegelbruket.
Och så hade jag redan slutat då, ja.
Ja.
När du var hemma, kunde du säga till pappa din till exempel att vi gör det på det här viset istället? Du tyckte att det var bättre? Kunde du komma fram med sådana idéer?
Jag tror han var nog mer...
Diplomatisk?
Ja, jag vill säga, han nog tagit mer än min bror gjorde. Min bror, han hette bror. Han vill säga, han är ju väldigt... Jag hörde Trygve Lee, han först sekreterade ju en här på en högskolan här. Han sa ju att Karl XII var ju en hjälte i Sverige och en idiot i Norge. Och det kan han ju hålla med om. Och jag sa till min bror en gång när han nästan kastade ut det.
Alltså han var helt levrad?
Ja, han var helt... Nej, inte helt levrad, men han...
Han hade sina fasta idéer som han inte ville rucka på.
Ja, jag kan inte förstå det.
Som, hur såg du nu på grannarna nu? Hur förflyttades det nu till exempel? Det är ju så att varje år ska det ju komma förbättringar, om inte varje år, men var tionde år i regel.
Ja.
Följde folk med i den utvecklingen och utvecklade sig?
En del kanske gjorde det, en del...
Hängde kvar?
En del hängde kvar,
ja.
Ja. Men det säger nu... Det säger alltså min brorsan är egentligen lite skötare. Den har ju väldigt modern lagård och allting modernt. Så.
Är det hans söner som har gjort det, tror du, eller tryck på?
Det är nog han, Bebo, som han heter nu, en stor lång pojke. Mm. Och de har ju ett barn nu, men de är inte gifta. Hon är ju sjuksköterska från, tror jag, Lödöse eller någonstans. Mm.
Så hon har sitt arbete då?
Ja.
Så hon har sitt arbete då också?
Ja, jag vet nu. Jag säger, de har ju ett vilohem på Tamstor slott nu. Det är ett vilohem. Det börjar med, jag jobbade där också, hjälpte trädgårdsmästaren där jag gjorde i ordning många rabatter och så på våren. Mm. Och det var ju en massa skravare nervösa personer. Jag sa till honom när jag kom hem 36 att så, det är fullt i fabriken och sådana nervösa som i Amerika. Det var bara, kom från Göteborg, så Göteborg köpte den sen. Sahlgrenska, han som var i förträdgården, han kom till, han var vid Sahlgrenska i Göteborg, så han kom upp på våren och han var väldigt hygglig på karen.
Mm-hmm. Så det var det, det är ingen herrgård längre i frågan om jordbruk och sånt?
Ja, det är just en smal gård på en 250 tunnland nu.
Mm-hmm. Så, var ni några stycken i din hemtrakt då? Pratade ni om Amerika och sånt någon gång eller? Du har inga släktingar i Amerika?
Ja, alltså min pappa.
Din pappa har varit över, ja.
Han har varit där och min styvmor har varit där. Så det är allt jag hörde.
Säger du, så du växte upp i Amerika då? I
ja, jag växte. Så pappa alltid sa att det var en bra plats att lära sig någonting och komma ut med nya idéer. Men alltid ville jag skulle komma tillbaka.
Han ville att du skulle åka?
Ja, åka men komma tillbaka. Jaha. Men dels, mötte vi henne 36 så var det ju färdigt.
Hon förstörde det. Nej, men vi får inte gå så snabbt fram nu, utan du visste vad Amerika var då, alltså din pappa var han var.
Ja, jag visste att det fanns inget guld på tomaten.
Så pappa sa det?
Ja.
Var hade han varit någonstans?
I Ersebjula, Ohio.
Ja,
han skäfflade järnmalm på den där båten, det var det värsta arbetet. Men det var bara svenskar och finnar. Jag frågade en gång vilket jobb det är. Han sa det var bara svenskar och finnar och någon gång en irländare. Så jag frågade hur mamma kan ha. Och vi säger, the Yankees didn't want too much when it come to hard work.
Han kom till Ersebjula. Hade han någon känd er eller var det en kamrat och, som han åkte tillsammans med?
Ja, det var en släkting.
Släkting?
Ja.
Så det var med på Moffo då att de åkte?
Ja, det var Nils, jag tror hon hette Hanna Mortensen och Nilsson de Berg. Ja, de kom från Stora Mellbygge, allihop där nästan, flesta.
Och det var ett helt gäng
då?
Ja, samma som Nedel var många från Stora Mellbygge, från Magra och konstigt nog att de kom in, en kom först och så kom de andra. Men det var en som hette Gudmundsson, han hade kommit där i 1870-talet, han var den första. Så hans son var ju där och den gamla var redan. Så de kom så min faster, vet när de kom upp. Någon gång på 80-talet.
Så pass hit.
Mm-hmm. Så min farbror han dog ju där, eller han dog ju i ett bil och hemmet.
Så han stannade kvar?
Han stannade kvar, ja.
Och din pappa, varför åkte han tillbaka?
Han åkte tillbaka. Han var hemma förlovad 1900 var inte. Och sen lämnade på hösten 1903.
Med den svenska flickan då, eller?
Ja, hon var still. Min mamma var ju still i Sverige.
Jaså? Ja. Så hon ville inte följa med då till?
Ja, hon ville inte komma hit. Nej.
Uh-huh. Well, he went back 1903 because she wouldn't come over and get married. Come over here and get married. They were engaged, but she wouldn't come over here. So then he went back.
Uh-huh.
He got married and stayed there. Yeah.
Och då stannade, då överdog han farmen i, yeah, i Djupedal.
Yeah.
För det var hennes födelsegård.
Hennes födelsegård, ja. Det går, ja, det är den gamla släktgården.
Så det är ett undra på att du kände till Amerika och Ersebjula i synnerhet.
Ja, och Cleveland.
Och Cleveland, ja. Du visste vad det var frågan om. Ja. Så vad sa pappa då när du kom och sa det att nu ska jag åka till Amerika? Vad sa han?
Ja, han ville säga. Han ville ju att jag skulle gå över det. Det var hårt att få ett arbete på 20-talet vet du, i Sverige. Det var ju så mycket folk arbetslösa i Trollhättan och Göteborg. Och då kom de på landsbygden för att försöka få någonting. Det var knappast något arbete att få.
Det gick inte att försöka någonstans?
Nej, dåligt. Så då... Om man inte har någon släkt in sig. Det vill säga som har något att säga till, annars var det nästan omöjligt att få ett arbete. Arbeta kanske på vägarbete eller något sånt.
Så du kom över, sa du, 1920?
Juni månad 1929.
Du var 21 år då?
21, just hade följt 21 år.
Hade du gjort värnplikten då?
Nej, jag mönstrade för bara 19 år. Jag skulle, när jag fick skriva till kungen som de sa. Det kanske vi har hört, va?
Ja, jag har hört det förr. Ja. Hur gick det till då? Du skrev...
Det, som ni minns så var det drog in hälften av alla regiment i Sverige då. Det var avrustning då, 28-29.
Det skulle bli fred i världen, sa de.
Ja, det var fred i världen, ja. Endast Ryssland har en stor armé.
Nationernas förbund.
Ja. Så det var därför att de behövde inte. Jag skulle gått in från Rit och Borås. Men som har så klarat sig att jag behövde inte gå.
Så,
ja.
Så du fick tillstånd då?
Jag fick tillstånd, ja.
Så då köpte du biljett i,
ja,
i Göteborg?
Göteborg, ja.
Var du nere och köpte den själv eller?
Ja, jag tror jag var. Jag kan inte minns det precis, men nej.
Ja. Så nykterhetsföreningen, du var med där i styrelsen,
ja,
också?
Ja, ja. Jag gick inte på det någonstans där vi hade kretsmöte, så jag fick andra graden i alla fall. Så var jag godtämt när jag kom hit till Amerika. Ja. Men det, här faller man på sidan. Det var ju förbudet för här och... Ja, jag kom ju som jag talade om till Asheville, Ohio, och jobbade på en construction för 3 månader. Och sen sa min far att jag ska gå till Detroit. Alla skulle gå till Detroit då, bara för det var att på bilindustrin, det var ju genombrottsåren. Kom dit, så var på hösten då, och jag ska få jobb in en verktygsfabrik där de gjorde finaste verkningar för Ford själva. Det var bara 35 alla skandinaver. En dansk var bas där. Han sa till mig att jag skulle få in 8 nya maskiner. Och så kom tillbaka en vecka från måndag, sa han. Så, men du får gå ner och få första papper. Jag gick ner där i poststaden i Detroit och fick upp papperna. Förklarade för mig att jag ska ha kort med sig. Men jag kom dit på måndag och sa, du får nog vänta lite grann. Ford just la 25 000 man.
25
000? 25 000. På en vecka så var det 100 000 som gick.
Du kom rätt i smöret.
Kom rätt i smöret.
Men innan vi kom rätt i smöret så säger
jag... Och då hade jag träffat en, han kom ju från Stora Mälby som var i Näsidjura. Han var ju mekaniker och mest pärmbäcker för Klings upp här. Ja. Så han hade blivit en arbetare en gång, kom till se mig så jag ska tala till Kling i söden. Så jag hängde runt en annan vecka i Detroit och sen tog jag bussen och stoppade i Ästergjula. Så tog jag bussen och järnvägen upp här till Mevel. Jag hade en tredje kusin i Mevel och han tog mig i stan här i Jamestown. Vi spände 2 dagar och det var likadant överallt.
Du har inte stannat upp i Cleveland på vägen? Det var lika dåligt där.
Jag var lika dåligt där.
Så du var aldrig där någonting då och sökte arbete?
Nej, jag jobbade aldrig i Cleveland. Så jag fick arbete med Klings och det var ju alltid jobba ibland. Och så, men där, sedan började det bli lite bättre där. Och sen 37 flyttade jag hit till Jamestown. Ja.
Men innan vi går in på det i mer detalj här. Du får tala om nu hur du åkte från Sverige då. Du, ja, sökte hos kungen och han gav dig tillstånd och du köpte biljett.
Ja.
Och du gick till prästen för att få flyttnings...
Ja.
Vad sa prästen till dig då?
Han ville att jag skulle stanna i Sverige.
Sa han till dig det?
Jaha. Han sa att du får aldrig se de vita björkarna mer. De sålt med björkar och fina
änglar. Var det många som emigrerade vid din tidpunkt?
Inte många från den socken. Ja. Det var två pojkar från på andra sidan Nossan. I, vad heter det? Annestad, som har två pojkar som har lämnat. Och en pojk står. Han hade slakteri, det var ju nästan granne där vi bodde. Han, Holger, det var tre pojkar. Han var självkulturist den äldste. Det var Holger, Henrik och Evert. Han var lite äldre än jag, de var aldrig. Jag vet, de kom alltid att tala med pappa. När de, han hade jobbat på en båt den äldste. Så de flyttade till Chicago. Vi alla döda nu förstås, många år sedan. Och det var den enda som var lämnad på många, många år. Det var ju någon annan mycket äldre förstås.
Så prästen hade inte haft så mycket arbete med att skriva ur flyttningsbrev?
Nej, han hade inte haft så helt mycket.
Men han gav det varningens ord?
Ja.
Det
var...
Men det hjälpte inte?
Nej.
Du hade ingen flicka i Sverige vid den tiden som du började lämna?
Jag vill säga, jag alltid har ju någon flicka.
Vad sa hon när du skulle åka då?
Ja, vad kan man säga? Vi skulle ju alltid komma tillbaka lite.
Så du hade det där trycket på dig att du var tvungen att gå ut för att skaffa arbete?
Ja.
Hade det funnits arbete vid den tidpunkten?
Ja.
Hade du tagit det i Sverige då?
När jag var 15 år så har min pappas kusin, han tillhörde vad det kallade kooperativa byggnadsföreningen i Göteborg, Hjalmar Larsson. Han blev president på sidan.
Kooperativa?
Ja, på, jag vill säga, han var ordförare på. På byggnaden.
Din pappas
kusin.
Ja. Alltså han var socialdemokrat och din pappa var höger?
Va? Han var nog höger också, men det bytte ju om.
Han var tvungen att arbeta.
Ja. Jag säger, de gjorde ju mycket arbete för stan, så var det ju för din socialdemokrat.
Ja, ja, ja.
Och jag kunde ha fått, jag trodde jag skulle ha fått jobb med honom. De hade en liten verkstad som de gjorde med inredet. Och men en annan släkting, jag tror han skulle vårda, som vi säger här, och bo in med honom. Han tyckte inte han tjänade nog betala, och därför som han tillhörde också. Så vill jag. Men jag lämnade, så jag har mig till om du kunde få ett arbete här med samma.
Och då kom det fram arbetet?
Ja.
Men då var det för sent?
Tyckte det var för sent. Det kanske det... gjorde lika bra där. 52 var hemma, då hade vi nära 250 arbetare och jobbade för filmen, och då var ju han. Nu är hans pojk Ingmar sköter om filmen, han är ju ingenjör förstås.
Så han kom lite för sent då?
Han kom lite för sent.
Men det var som du sa, att kände du ingen, så var det omöjligt att kunna komma in.
Omöjligt. Det var så många i fackföreningar som gick utan arbete. Först måste man ta in dem. Tillhörde man inte fackföreningen så...
Du menar fackföreningen var stark då 29 år?
Fackföreningen var väldigt
byggnads.
Byggnadsfacket. En sedan får jag tänka sig, hur kunde man komma in? Jag hade en kamrat, han hade en släkting som jobbade runt landet, det vill säga. Så han kom in där och lärde sig, kom in i fackföreningen, så fick han jobb i Göteborg sen. Skoglund, det var två bröder. De hade en farbror som var en stor åkeri i Göteborg, Johanssons åkeri, det var ju stort. Och, så det, man måste ha det, det sa samma i Amerika på det, många gånger.
Du måste ha någon som du känner.
Ja.
Och du hade inget speciellt yrke då heller? Du var inte
jag, hade lärt mig lite snickare. Min farbror var snickare och jag lärde mig lite möbelsnickeri.
Så du kunde?
Ja. Så det har ju varit, jag har ju jobbat igen också, men...
Så du kom ner till Göteborg och köpte biljett, och det var med vilken båt?
Drottningholm.
Drottningholm. Ja. Vad kostar biljetten?
Ja, 300 dollar tror jag.
300 dollar? Kronor menar du?
Nej, det var mer än kronor. Ja, det var inte mycket i alla fall. Vad kronor? Jag tror det var 300 dollar fram och tillbaka 36.
Ja, det skulle jag tro att det var. Ja. Så, och det, vilken datum var det som du gick på i Göteborg?
Ja, det var nog första dagen i juni.
Ja. Och du tog tåget då ifrån Nossebro och...
Ja, tog tåget från Främmestad.
Främmestad, ja.
Sen till Nossebro och sen till Västgötabanan till Göteborg.
Hade du något kalas när du åkte, eller visste folk av att...
Nej, det var kanske tyst.
Det Det var tyst.
Ja, jag hade två kamrater som cyklade ner till Göteborg. Mina två bästa kamrater som...
Och vinkade av dig?
Ja. Så träffade jag en som... Ja, en kusin till honom där i Göteborg också. Så var ju... En Hjalmar kom ner, min... Han var ju byggmästare då, vet du. Så... Det var ju några stycken. Min bror kom ner också. Så.
Du låg inte över natten i Göteborg utan du kom ner...
Ja, jag låg över natten i Göteborg. Mm. Mm.
Så var, hur var över resan nu då till New York?
Ja, det var dåligt. Det säger... Ja, båten Drottningholm, det var en lång smal båt. Så det gick så här mycket. Så. Mm. Och det säger... Det var ju emigrant och... Uppassningen på båten, det var ju lite högre upp på den tiden. 36 och en annan. Det är ombytt. Ja.
Så mötte du någon annan som var emigrant?
Oh, ja, det var en pojk, två pojkar gick till Kanada. Och en gick, jag tror till New York. Och en stor pojk från Landala, han hade varit... hamnarbetare, en stor tuff pojk och årig. Han har kommit i slagsmål så han tar det bästa att lämna.
Alltså det fanns sådana på den tiden med, alltså så sent.
Ja.
Så han stack iväg, ja. Och när landade ni nu i New York?
Ja, jag vet inte. I början på juni, jag vill säga. Någonstans före. Det 15 eller någonting.
Juni.
Ja, I don't know. Det är så... Jag får gå igenom några papper om jag kan...
Ja, men det är inte så...
Ja.
Och du gick igenom Ellis Island?
Nej.
Inte det, fast inte det var. Det var stängt?
Det var stängt. Vi hade en doktor kom på båten.
Ja.
Och första klassen vi rätt igenom. Det enda som de tittade på var tredje klassen.
Du åkte tredje klass?
Jag åkte tredje klass.
Hade du haft läkarundersökning i Sverige?
Yes.
Så du hade papper med dig på lungorna,
ja,
till exempel?
Ja, hade papper, ja. Så. Hade betyg att... ja, det var 9 betyg, tror jag.
9?
Ja.
Att du var nykterist och du inte hade varit...
Ja, att man inte har någon lämnande barn efter sig och allt det grejer. Det var en massa.
Ja. Frågade de...
Han är inte bara kommunist. Eller?
Och de frågade också på den
tiden? Ja, heck yes.
Jaså.
Ja.
Det fick du skriva under på då. Du var högerman från Sverige, sa du?
Nej, jag var ingenting.
Du var ingenting politiskt för den tiden?
Nej, jag hade inget politiskt.
Du hade inget intresse alls för...
Nej, jag tror jag tillhör mer det frisinnade. Det frisinnade på den tiden var att de ska bli mera styr och mindre armé. Ja. Bättre skolor och mindre.
Så du hade blivit invävd i den idén,
ja.
Genom studiearbete?
Och... Jag tror min mamma, hon var inte fullt 9 år före hon dog. Så.
Alltså hon hade sådana åsikter?
Ja, hon hade så väldigt... Ja.
Mer än pappa kanske?
Ja, han tillhörde gamla. Ja, präster och officerare.
Ja, alltså, axfalla hemma så du ska stram ge vakt.
Ja.
Foten ska vara i dörren innan beslutet är klart.
Ja.
Så hur... när du sätter foten i New York då, eller på kajen, då visste du inte vad som skulle komma i 4-5
år? Ser det var så många som gick till Chicago.
Ja.
Så säger jag, det var ju... Folk gick mer och det var ju... Och jag skulle gå till Asheville, jag var den enda. Och de tog New York Central och gick på vad det kallade Nickel Plate. Så det var en immigrantpastor, han sa till mig att satt en lapp på en sig. Jag tyckte jag var inte rätt för lappen. Och han sa till mig att jag skulle gå vilken station. Han tog mig till den station och han fick betala för täkt. Jag betalade honom för droskan sig. Och sen sa han när du ser där med mössen, den där negran, att visa honom den. Och jag satt där och så... Skulle, vi hade ju servering, men de sprang ju så fort sen han var ju lite bortkommen, vet du. Så såg jag någon som skulle lämna sig, jag stod rätt bakom och dök på stolen. Så visade han det här, som vi kallar för Red Caps, you know, att vilka tåg det var. Så jag åkte själv till Eskvill och min farbror och hans äldste sonen och flickan, hon körde bilen, min kusin. Och hämnade mig där i järnvägsstationen i Ersteguvan.
Ja. Då var du i Amerika?
Då var jag i Amerika. Det var en gammal gumma som frågade mig på där så jag är amerikan, jag understod det nu. Jag förstod det nu. Nej, så jag är svensk. Amerikan, no, she said.
Du var inget val längre. Så det var din faster, sa du, du kom till då?
Ja, min
farbror. Vad hade du för idéer nu?
Farbror,
ja. Hon var modern.
Vad ville hon göra med dig nu då?
Hon ville att jag skulle gå till... Jag jobbade och var cement. Det var ju så jäkla. Hon tyckte att jag fördärvade dig, sa hon, du ska gå till Detroit.
Men alla, hon förstod att...
Ja, du vet, alla gick till Detroit. Det var ju... Hela allsvenskan var ju där för hela fotboll.
Det var
det, ja. Ja. De värvade, de hade ju nästan...
Som ingenjörer eller...?
Ingenjörer och allt sånt. Ja. Vet bilindustrin, folk började köpa bilar på 20-talet, slut på 20-talet, och den där modellen A kom ut. Ja. Och det var ju 28-29.
Det satt Amerika på fötter.
Det var Amerika, de sålde ju bilar, så det var ju hemskt. You know. Alla skulle ha bilar då. Men så sprack det ju.
Det var inte länge.
Nej, det var inte länge. Man kunde köpa en bil som hade varit kört ett par månader för $360 i Detroit. Och det var fullt. De hade köpt på avbetalning och det var bilar en tusental varenda. Det var någon plats de kunde sätta. De tog tillbaka dem sen.
Ja. Så hur, din faste nu i Österbula, var hon rädd för att du skulle få besvärligt att få arbete?
Ja, hon sa ju det att... När jag kom på julen, jag åkte upp tåget dit och bussen till julen. Det ville jag alltid komma dit på julen. Så han hade inte fått jobb här, så har du skickat hem mig. Och det gjorde ju staten, den svenska staten, fick ta hem så här många då. På den tiden som hade inget jobb. Det var ju svenska pojkarna som gick här för 3 år inte gjorde någonting. Pakistan här. Vad bor Helge Lid till? Helge Lid?
Ja.
Ja.
Lakin,
nej, vi skulle tala till honom och ha tid någon gång.
Alltså det är en utav de
gamla. Han var snickare och jag är en gamlare. Han är över 80 år. De bodde på sjön i en liten cabin där och fiska och sprang på dem, vad de säger, vad det är avkastplatsen, vad de sängde ut gammalt bröd och flott på gatorna, sa han.
Det var annat än guld på gatorna.
Det var annat än guld på gatorna.
Så, men du, jag glömde fråga en sak här. Du sa att Ellis Island var ju stängt, men du hade inga problem med doktor och doktorsintyg och sånt.
Nej.
Utan du gick rätt igenom,
ja. Det gick rätt igenom, ja.
Så det var inga svårigheter. Nej. Så du kom då till Jamestown.
Ja, det var senare, ja.
Ja, efter eller Detroit, ja. Och Ersteguvla, så kom inte Mayville.
Sent, i november kom jag här eller någonstans.
I november?
Ja, 29.
I november 29. Och då fick du det här arbetet där nere på...
Jag Klings möbelfabrik.
Ja. Så du var möbler?
Jag var möbler, ja. Så stannade jag där 7,5 år, så fick jag jobb. Jag ville alltid komma ner här. Så jag tog ju min medborgarpapper. Och jag hade ingen chans att gå någon skola. Så. Vi hade en lärinna utav svensk härskan och betalade henne in 25. Vi har 4 pojkar. Så hon fick $5 för en par timmars lektioner i engelska och vad vi kallar flexen. Så de hade ju inte det som alls.
Så. Var hon en amerikansk
infödd? Hon var född här i Jamestown.
Men
hon
är svenskättling?
Svensk.
Så hon förstod svenska också?
Lite grann.
Så hur ofta gick det för henne nu då?
2 gånger i veckan.
Så det var private tutoring, som man säger?
Ja, private. In Lutherska kyrkan i Mayville.
Alltså det är det, ja. Så du bodde ett tag i Mayville då?
Jag bodde i Mayville då. 7,5 år.
Men du hade inget arbete?
Ja, jag jobbade Och jag var, en sommar var jag ute på en farm. Jag hade en tysk pojk där, han hade en bror som hade en gård. Och, så jag jobbade där en sommar. Jag fick ingen betalt, men fick sin tvätt och mat. Och så.
Ingen fackförening?
Nej. Och sen på hösten hade jag en karateknik och det var inbjuden där. Och familjesläkt. Det är mycket tyskar, många svenskar och tyskar i mer i det lilla samhället. Så det blev en bland. Ja,
hur lärde du dig nu med att komma in i arbetet med tyskar och engelsmän? Och, hade du svårt med engelskan då de första 2 åren?
Nej, jag hade inte svårt med engelskan. Inte.
Hade du studerat i Sverige?
Inte mer än vad jag läste ett par böcker som pappa hade. Men jag vet inte vad det var.